En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Det hackar och det skjuts upp matcher, men Röglepodden kan man i alla fall lita på, eller åtminstone två av tre medlemmar. Är det inte så, Linus Alin?
Det känns så skönt att vi någonstans är konstanta i det här sammanhanget, att det känns som man själv också har något att luta sig emot en dassig onsdag som denna.
Precis. Daniel Roth och jag hittar inte riktigt energin till en Mattias Hjelm-imitation, men vi saknar honom.
Det gör man väl alltid, eller hur?
Hur ska vi hitta energin? Vi måste kanske klappa oss i ansiktet. Kom igen nu, Linus!
Ja, jag är på gång idag. Jag är väldigt harmonisk och sugen på poddar. Det känns ändå som att vi har samlat på oss ett gäng ganska intressanta ämnen. Och det finns ju, trots alla liksom, hack i skivan som det här spelschemat är, så finns det ändå en absolut slutspurt av grundserien att snacka om. Och det ska vi försöka och analysera kring vad som väntar Rögle inför SM-slutspelet bland annat.
Absolut, vi har en seriesegrarkamp att bevittna och jag har själv varit på Rögles träning idag. Kan bjussa på en rapport därifrån. Och så har vi lite goda funderingar från läsekretsen på slutet. Bland annat fått en hisnande tabell som du kommer att tappa hakan när du hör talas om, Linus.
Låt mig gissa att du har någon historisk koppling från långt bak i tiden.
Nej, det är en tabell från säsongen som kommer om 3 år. 2023-24.
Ja, men då menar jag så här när Rögle spelar på dammarna och sånt. Sådana mejl som du brukar få.
Ja, det kan det vara. Det var mer infrost i mustaschen på den tiden. när den tabellen ritades, det kan jag lova.
Ja.
Men var kickar vi igång då?
Ja, men det är väl med de här senaste matchflyttarna. Rögle har ju varit påverkad också i allra högsta grad med den här ettan mot tvåan toppmatchen. Många har sett fram emot Rögle-Växjö som blev framskjuten och nu istället avslutar grundserien för Rögles del nästa söndag. Och det känns ju någonstans som att vi har varit inne på det många gånger och pratat om att spelschemat inte tål fler smällar och nu fick spelschemat ganska många smällar samtidigt med många lag som blev drabbade av coronasmitta ungefär samtidigt. Och jag tänker också att för hockeysupportern, betraktaren, så måste det vara som, det måste ju vara otroligt tröttsamt. Alltså att man får magsugare på magsugare hela tiden under den här säsongen. Faktiskt funderat lite på om det kan få någon effekt också långsiktigt om man till och med liksom att intresset kan falna av på något vis. Kanske inte i Ängelholm och omnejd, men i stort när det blir så på det här viset. Jag vet inte. Vad känner du?
Jag vet inte. Kanske. Alltså, jag tror ändå, det beror lite på kanske hur lång strulig tid. Jag tror de allra flesta inställer på att det här är en liksom en rubbad säsong på något vis och tycker man ser och känner att liksom det än så länge finns en otrolig längtan efter att liksom få en dag få återvända till någon slags gemenskap oavsett om det är med gubbarna man sitter med i hallen eller folk som vill åka på resor tillsammans. Det finns någon slags liksom sovande community där som jag tror att väldigt många saknar hårt. Det vill ju till att liksom hela nästa säsong också liksom blir helt uppfuckad om det ska få den typen av konsekvenser, tror jag.
Och det ligger väl tyvärr i farans riktning att nästa säsong också kommer att bli, kanske inte hela, vi vet ju ingenting, men att den kommer att få i alla fall början av hösten där när SHL ska starta igång igen, att det kan få påverkan på publik och allt möjligt. Det känns ju som en ganska logisk gissning med tanke på nuläget.
Ja, det står ju inte 5051 hyen och vrålar på premiären i höst i alla fall. Den saken känns ju ganska klar.
Ja, det är det jag menar lite. Alltså just när folk brinner för någonting så mycket. Alltså, om man ska investera tid och pengar. Om man liksom mäktar med en ännu längre period av sånt här. Helt enkelt. Eller om man under den här tiden har hittat andra intressen kanske. Eller annat som man lägger ner pengar och tid på istället för att följa hockey. Ena halvan av mig är väl lite orolig för att det kan bli så. Andra halvan tänker väl som du var inne på, Daniel, att man helt enkelt kommer att, den dagen man får kommer det inte vara någon diskussion om att fylla hallarna, för då har alla längtat så länge för att vara tillbaka. Men det är ändå en problematik inblandad här som är värd att slut.
Absolut. Sen är vi ju vanemänniskor och det vet väl alla som har levt med det, med corona på sina arbeten och så senaste året, att den här typen av grejer tvingar ju en till förändring, tvingar en till att bryta sina mönster och hitta på nya. Vi behöver inte gå längre än till oss på vår redaktion, att man har hittat ett helt nytt liksom arbetssätt i många fall. Man blir tvingad att göra på ett nytt sätt och kommit på att ja, men det blev ju till och med, vissa grejer blev kanske till och med till det bättre.
Mm.
Och det är klart att människors vanor har ju ruckats liksom. Det finns säkert någon som har kommit på att det var ju kanske väl så bekvämt att sitta och titta på hockey på C-more som att stövla ut i hallen en tisdag november.
Mm, ja, men lite så. Det får ju framtiden får utvisa, och mycket handlar som sagt om hur lång tid det här kommer att ta. Någonstans så tror jag i alla fall, vad gäller Rögles liksom publik, så tror jag att intresset är så pass djupt grundat och så pass stort att folk kommer att hitta tillbaka. Sen om det blir exakt i samma utsträckning som det var precis innan allt det här slog till, när det kändes som intresset verkligen pika, det återstår ju att se.
Nej, men facit i hand är det kanske en ganska, vi till skillnad från alla våra lyssnare är ju ganska ofta i Catena Arena. Jag var där senast idag och man ser ju verkligen för varje gång man kommer dit hur arenan förändras. Den ska ju byggas ut och vi körde hem från någon match, du och jag, Linus, då kom takstolarna mitt i natten på någon stor lastbil och man ser ju hur den här arenan växer. Och tanken är väl att när slutspelet börjar om exakt ett år från nu så ska den nya liksom arenan med en kapacitet på, vad är det, 6,5 eller något sånt, vara liksom färdig att tas i bruk. Och den tajmingen, det finns väl inget som heter bra tajming kanske i dessa tider, men om man kan prata om termerna så är det väl ganska bra att inte den utbyggnaden står klar för övrig höst, för den har de inte haft, förmodligen inte haft så mycket glädje av i september. Men om vi ger det ett år till så är kanske Tegnell svarar på, men det är, rimligen är vi väl i ett annat samhällsläge då.
Ja, vi får ju utgå från det, för annars blir man nog knäpp i huvudet om man inte utgår från det. I alla fall jag, alltså jag måste... Man måste liksom ta de positiva bitarna med vaccin och allt möjligt och liksom lägga det i en korg och bära med sig den. Annars blir det lite deppigt i vardagen. Så vi får se ljus på framtiden.
Ja, får vi göra. Men coronaläget just nu är väl denna onsdag vid strax efter lunch att Malmö och HV har dragit igång efter sina lockdowns. Vi har båda varit inne på Växjö och Färjestads hemsidor, det verkar ju betydligt luddigare och rörigare i vilken omfattning och när de är redo för skarpt läge. Men det känns som att Malmö har väl ligger lite före i det. Malmö har väl till och med kommunicerat att de har återupptagit verksamheten i morse efter att ha varit nedstängda länge och redo för match då mot Rögle på fredag.
Ja, och det får ju såklart påverkan på Malmös derbyform i hur stor utsträckning det blir får vi se på fredag, men man har alltså efter ett corona break träning onsdag, träning torsdag, matchvärmning fredag på sig och liksom hitta tillbaka med mycket. Å andra sidan Rögle har så vilat en hel del från matchen nu, men det är klart att det kommer att eventuellt synas på fredag. Sen om man tittar på Rögles då upppackade schema som har innehållit otroligt få matcher jämfört med ett normalläge, så ska det ju bli väldigt spännande att se var de står, speciellt efter den här Linköpingsmatchen som idag känns väldigt gammal, men det var ju faktiskt den senaste matchen Rögle spela i torsdags, och se liksom var de står, för nu är det ju det är tre test kvar innan slutspelet, så tiden för att hitta rätt i allting och liksom spela sig samman inför säsongens viktigaste match är ju ganska knapp ändå, får man ju säga.
Mm. Eftersom allting är ur balans och spel och blir flyttat och försenat, så har vi också ett sånt segment som jag precis insåg måste in nu. Har du någon bra jingle du kan tuta i något bra horn? Bra, då ska jag meddela att vi har ett kommersiellt samarbetspartner som heter Vågen Försäkringsbyrå, och de har skickat en hälsning som lyder så här. Speldagar flyttas till höger och vänster. Lagändring inom kort gör att flytt av pensionsförsäkring blir både enklare och billigare. Om det låter intressant så hjälper Vågen dig gärna med ditt flyttläs. Så jag utbrister Vågen för Vågen och tar emot din slutvinjett på detta utspel nu. Sätt den!
Ja, men ska vi orda lite om Rögles restprogram? För det är ju, jag tycker det är tre sjukt intressanta matcher. Malmö, Leksand, Växjö.
Inom ett spann av 9 dagar.
Är ju tanken i alla fall. Och,
det är nog bäst att lägga till.
Ja, nej, men Malmö som Rögle har, även om Malmö då kommer från otroligt speciella förutsättningar, så att Malmö som Rögle har väldigt svårt att luckra upp. Ett Leksand som Rögle också har haft liksom blandat och gett mot, och ett Leksand som är en jädra joker inför vårens slutspel, tycker jag. Och sen då den här avslutande som kan vara en direkt final om seriesegern i slutomgången. Det är ju inte tre liksom dussinmatcher de har, utan det är ju tre liksom väldigt intressanta drabbningar på förhand.
Absolut. Leksand är ett av de bäst oljade lagen som har faktiskt senast åkt ballarna av Rögle lite grann i Ängelholm. Så det är ju tre intressanta test på olika sätt. Jag ska väl återkomma till min träningsrapport, men jag tyckte mig kunna uppfatta orden "let's be fucking desperate" där det blickades mot fredag, som det första testet i Malmö, ett lag som faktiskt Rögle har minus statistik mot och torskat båda hemmamatcherna mot, så där är ju lite frågor och vara nyfiken på. Det är ju inte okej, det kan de inte vara nöjda med, och gett bort alla de poängen till Malmö en sån här säsong. Faktiskt i en fas där inte Malmö var särskilt starka heller. Idag är de ju bättre.
Ja, men jag tror att det är ju inte mycket som skavar i Rögle-laget den här säsongen, men det är ju ett undantag i sammanhanget att man har gjort så pass skala insatser i alla derbyn som man har gjort. Och också inför slutspelet, det kan mycket väl bli så att det blir Rögle-Malmö i en kvartsfinal. Då är man ju säkert otroligt intresserad liksom på att sätta ner foten i den här fredagsmatchen och verkligen visa att, ja, lite så här, visa var skåpet ska stå match. Är jag helt övertygad om, för att man har ju sett att i de här två senaste derbyna att det har liksom rykt lite öronen från Cam Abbott, och det är klart att det gör ont att göra så skala prestationer mot Malmö som de ändå har gjort.
Ja, då finns det ju faktiskt anledning, om den här trenden inte bryts, finns det ju faktiskt anledning att komma med frågor om de skulle få mötas i ett slutspel. För att Malmö är ändå det första var väl ett ganska händelsefattigt Koma-derby i Malmö som Rögle vann med typ 2-0 och 1-0.
2-0 tror jag det blir.
Och så har ju de två hemmamatcherna för Rögles del liksom båda ganska lika förvandlats till matcher som har glidit Rögle och händerna. Malmö har fått det till någon slags ja, men skapat matcher som har passat dem och som har Rögle inte riktigt har rätt ut. Så att den trenden känns ju superviktig att bryta.
Ja, och framförallt eftersom man inte kunde bryta det i match två. Jag menar, det är en typisk sån scenario. Oavsett vilka man möter i slutspel så är det ett scenario som lär återkomma. Att motståndet anpassas, alltså kommer att göra allt för att göra det svårt för Rögles offensiv och spela kanske lite likt det Malmö har gjort i de här två senaste derbyna. Och att då liksom inte ha förmågan att bryta det mönstret under match eller inför nästa match mot samma motstånd kommer att kunna kosta jättemycket. Så ur många olika synvinklar blir det ju ett liksom 100%-igt slutspelstest för Rögle på fredag för att se om man kan... Man vet ju vad man ska förvänta sig för typ av motstånd, för typ av spel, för typ av taktik. Allt det där har man koll på. Kan man då inte förändra och göra något annorlunda för att liksom få en uppsida på det, då är det oroväckande för dem, helt klart.
Mm. Intressant vecka, kanske.
Ja, men hur var du ute på träningen då? Det var ju derby på fredag, men du steg ut i Catena för ändå ha med dig en lägeskoll till den här inspelningen.
Ja, det var låst som vanligt. Fick hjälp att låsa dörren för att komma in och vara enda åskådare i arenan som vanligt. Det var väl i det närmaste fulltaligt. Det var bara en spelare som fattade, så det var Ted Brithén. Och jag fick prata med Rögles ena fysioterapeut, hjälpte mig så jag inte sa fel, Sven Thomsson, va?
Thomasson, tror jag.
Thomasson.
Eller tror jag, är nästan säker.
Han är så ny i gården så att jag har inte memorerat hans korrekta namn. Men han berättade att det handlar om krasslighet, ingen skada, dag för dag från varu. Men han kunde inte göra annat än att bekräfta att Brithén är ett frågetecken då till fredag såklart. Mm. I övrigt helt fulltaligt. Även då Erik Jelina som avtjänar match 4 på sin 5 matcher långa avstängning mot Malmö. Så han är först spelklar till sista matchen mot Växjö. Backpars och kedjemässigt ganska odramatiskt ner så som Rögle brukar spela, så ser det ut igen. Jonsson Hansson, Laledje Seider, Lesund ihop med Ekestål Jonsson och Johannesson. Samuel i förnamn faktiskt.
Jaså?
Sjundeback, fortsatt Sjundeback och säkert extra back i derbyt. Kedjemässigt inte heller några sensationer. Det som jag tyckte var intressant, det var ju då att Britens lucka som han lämnade efter sig, han har ju gått center mellan Tambellini och Anton Bengtsson. Där hade nu Anton Bengtsson flyttat in i mitten och unge 16-17-årige Marco Kasper var ytterforward. Och jag ska komma till varför det är intressant, för att de andra tre kedjorna då, där var inte Leon Bristedt en liksom gjuten man i någon av de kedjorna, utan han alternerade lite grann i firma Erik Andersson, Mattias Sjögren och Olli Palola. Gick in och tog några liksom ströbyte där. Han tog även lite byten i fjärde kedjan med Adam Edström, Brady Ferguson och Taylor Mattsson. Det som jag menar är intressant är att det rimliga hade varit att stoppa in Bristedt med Tambellini och Bengtsson. Men att man inte gör det kan inte jag tolka på något annat sätt än att man fortfarande inte är säker på Leon Bristedts status efter hans covid-19-bekymmer. Att han fortfarande liksom betraktas lite grann som en kantboll. Fritt liksom tolkat av det som jag såg på träningen idag. Jag har inte liksom ställt frågan till Cam Abbott varför det var så här. Så att det är möjligt att det ser annorlunda ut imorgon eller att det kommer någon förklaring som förklarar det. Så tolkar jag det.
Ja, det gör jag också. Det är väl den här dag för dag klyschan har man ju hört många gånger, men med Bristedt verkar det ju onekligen stämma att han helt enkelt får känna efter, säkert känna efter både torsdag och fredag, torsdag hur han ska träna och fredag om han ska spela eller inte. Men det är väl också ett skarpt liksom test eller vad man ska säga på Marco Kasper om man nu är aktuell och spelar derbyt och Britén inte blir frisk och Bristedt inte känner sig tillräckligt i fysisk skick för att spela, så vill man helt enkelt ge honom en chans att träna i den här omgivningen så att han kan komma in i det. Så att det är nog faktiskt ganska mycket om och men både vad gäller Bristedt och Britén som de kommunicerar också där till dig. Det
finns även en text, en kort text på hdp.se där Sven Thomas som pratar om lite om Leon Bristedt, att vad han står, att de tycker att det blir lite bättre, att det går åt rätt håll och att man har gjort allt man har kunnat liksom medicinskt, det är grönt ljus, men att det är struligt med liksom hans återhämtning, men att han tycker att det går sakta åt rätt håll i det fallet.
Mm. Ja, men det är väl, vet vår kollega Sebastian gjorde väl en intervju med Bristedt efter den här Linköpingsmatchen, var
just det.
Vad gäller att spelschemat blir som det blir, men också att slutspelet eventuellt skjuts fram, va?
Mm.
Att det för honom alltså liksom inte ordagrant kanske, men ungefär att rent egoistiskt, ur ett egoistiskt perspektiv så är det ju perfekt att Bristedt då kanske får några extra dagar på sig och blir redo, för han har ju tidigare sagt att målsättningen är att han ska vara tillbaka, om man nu kan säga det så, i slutspelet.
Mm.
Så att det blir lite så här, ger ju honom chanser och ja, helt enkelt kanske komma tillbaka i ett reko fysiskt skick till kvartsfinalserien.
Absolut. Sen är det ju intressant att se, med tanke på att återhämtning verkar ju vara knäckfrågan. Och det finns det ju tid till nu. I ett slutspel finns det ju inte mycket tid till återhämtning. Det är väl det enda som fattas när man väl kommer dit. Då är det ju match i stort sett varannan dag hela tiden. Nu är det ju intressant. Så att räkna lite på det, så att Rögle spelar 12 matcher i december, 12 matcher i januari, 9 i februari och 6 stycken i mars. Det innebär att man spelar alltså 15 matcher totalt i februari och mars. Det är bara 3 mer än man gjorde i hela januari.
Mm. Ja, och det är ju faktiskt intressant, för att det kopplar ju också till resten av truppen. Alltså man har ett läge där man är vana vid att träna och spela matcher på ett visst sätt i en viss vardag. Kanske inte med den extrembelastningen som då i januari, men ändå någon slags hybridvariant att man spelar ungefär varannan dag. 2-3 matcher i veckan hela tiden, och så tuggar det på under säsong. Den kommer landslagsuppehåll och så tuggar det på igen. Nu står man inför ett ganska intressant läge rent fysiskt och träningsmässigt, hur man ska jobba från Linköpingsmatchen och fram till sista omgången mot Växjö där nästa söndag. För hur optimerar man sitt fysiska skick under de här förutsättningarna? Man har ju säkert ritat upp en extremt detaljerad plan i början av säsongen. Så här kommer vi att träna, så här kommer vi att jobba. För att liksom ha koll på helheten och koll på allt in i minsta detalj. Okej, den veckan kommer vi gå in i hårdträning, för då börjar liksom då ska vi gå in i hårdträning vecka 1 för att kurvorna ska svänga upp, de fysiska, alltså vecka 3 eller 4 kanske, och det är där första kvartsfinalen ligger. Nu står man i ett läge där man tränar mycket mer än vad man spelar matcher, och det behöver man inte, och det har ju ingen kunnat räkna med, ingen har ju kunnat räkna med någonting, men det blir ju en jätteutmaning för hur man ska jobba. Dels för att spela om en serieseger, men framförallt när förutsättningarna förändras inför första slutspelsmatchen.
Exakt. Det vill ju till. Det går ju inte att lägga någon långsiktig planering. Nej, plötsligt. De har ju säkert, som du säger, liksom ringat in liksom faser då det lämpar sig kanske att trycka på lite hårdare och så. Sen helt plötsligt så, som nu denna veckan, så försvann då matchen i lördag, så här då var det helt plötsligt liksom 8 dagar mellan mellan två matcher. Det är utmanande tider och det är många, många planeringar som har kastats i papperskorgen så långt. Jag tyckte ju att man kunde se, de tränade ungefär en timme idag, att man liksom gör vad man kan för att liksom hålla kampnivån. Jag tyckte det var ganska bra, alltså, bra träning, mycket kamp, mycket liksom tävling, hets och pepp. Liksom. Det lät lite som typ när någon granne har fest så halv tre på natten och det bara vrålas okontrollerat. Alltså mycket sånt gap och skrik liksom. Men jag antar att det är säkert till och med liksom någonting man pratar om, att liksom göra det så matchlikt som möjligt, för det är klart att det blir svårt att simulera match när man åker runt och tränar dag ut och dag in, men mycket, mycket liksom tävling, mycket hets.
Ja, det är ju intressant, för då har man ju säkert pratat mycket om, men det, apropå det vi snackar om, det här med träning, att det blir så hackigt, att man inte vet vad som matcher flyttas, och man kan ju inte räkna med någonting förrän egentligen man ser spelarna åka ut på liksom matchvärmning och ska dra igång att det ska bli match. Men det som talar för att Rögle kan, tycker jag då, det är återigen det här restschemat, att man kan komma väl förberedda. Det hade varit skillnad om det hade varit, saker och ting hade varit klara, man vet att man kommer hamna liksom på en viss position, eller ja, inte jättemycket att spela för. Alltså, transportsträcka, det kan ju också vara så här års, och så är det ju för vissa lag. Men Rögle har ju fortfarande dels intressanta motståndare som har mycket att spela för, men också då kvalitativt motstånd i form av Malmö som man har svårt att knäcka, Leksand som är otroligt hala, och sen då Växjö som är vad de är. Så det talar ju för att man har tre test som gör att man kan verkligen känna och se vad som kommer att krävas kanske, och vilken form man är inför första matchen.
Jag tror att det är liksom, det är inte många som får chansen, och även om man inte får någon buckla för det, så är det inte så många som får chansen att vinna en serie. De har ju faktiskt chansen på det, även om jag tycker att de pissar bort chansen lite grann genom att liksom inte prestera bättre bortom mot Linköping när man förlorar de rätt så klara siffror. Så läget nu är väl att Växjö är en poäng bakom med två matcher mindre spelade.
Mm.
Så att ska Rögle ha den där chansen i sista matchen att gå förbi, så har man ju inte råd att ge bort så många poäng till vare sig Växjö eller för att vare sig Malmö eller Leksand.
Nej, och det kan väl ostryckt föra oss in på snitttabellen, hur den ser ut just nu när det är så pass nära slutet. För som du säger, så i den här...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tabellen ser ju Växjö etta. I det här tempot av 52 gånger så kommer de att ta 103 poäng och Rögle kommer att ta 100. De är tvåa. Och sen är det ett hack ner Växjö. Skellefteå, trea, och sen är Leksand fyra, Örebro femma och Luleå sexa. Så jag menar...
Rölunda utanför topp sex då, om dagens poängtempo håller i sig.
Ja, vi kan väl ösa på här och kolla, om vi tittar på snitt per match, så är ju Frölunda då, om vi jämför Rögle då som tvåa 1,92 och sen Frölunda 7 1,62.
Vilka ligger på plats 7, 8, 9 i form, eller om man ska gå efter poängsnittstabellen?
Poängsnittstabellen här då är alltså Frölunda 7, 1,62. Färjestad 8, 1,49. Så det är också ett hack emellan. Och sen är Malmö 9 på 1,39 och Djurgården 10 på 1,27. Och där under då på 11:e plats, Ingemansland, är alltså Linköping 1,2 och Oskarshamn 1,17. Men noterade att Oskarshamn och Brynäs har båda 1,17 och 61 inspelade poäng på lika många matcher då. Och så HV sist, en poäng i snitt per match.
Men det här är ju lite intressant, för om man och det känns ju som att Växjö och Rögle går matchen om seriesegern. Där är ju, och det ser ju ut som att Växjö är lite pole position där. Att Rögle, om trenderna fortsätter så slutar Rögle tvåa. Mm. Och det innebär ju i så fall att man får möta det bäst placerade play-in-laget. Vilket innebär att det skulle mycket väl kunna bli Frölunda eller Färjestad i en kvartsfinal.
Absolut.
Istället för Malmö kanske. Om man nu skulle vinna serien, då får man det sämst grundserieplacerade play-in-laget som går vidare.
Exakt.
Det är ändå liksom en visst, Rögle är långt före i tabellen på de meriterna, men det skulle ju inte kännas kanske som i vanliga fall att det känns så här 70-30 överläge för att man kommer tvåa. Skulle Rögle möta Frölunda eller Färjestad i en kvartsfinal, så är det för mig en ganska jämn historia, eller?
Ja, absolut. Så det känns typ förhand.
Det känns inte som att Rögle går in i en sån serie som storfavoriter. Alltså tabellmässigt gör de ju det, men när man lägger ihop alla parametrar så är de inte storfavoriter för mig i en sån serie.
Nej, där blir det ju nästan lite 50-50 med tanke på historik, erfarenhet, kapacitet. Precis. Alltså grundkapacitet i trupper, om man väger in Rögle också, en jättehög grundkapacitet. Men även om Frölunda och Färjestad inte har fått att stämma alls den här säsongen, så vet man ju vad det är för spelare som åker runt i de här lagen. Alltså det är inga dussinlirare i de här trupperna. Och då två klubbar som har för vana att steppa upp när det gäller. Framförallt då Frölunda som med sin historik, sin vinnarhistorik, vet exakt vad som kommer att krävas. Och som kanske också hade mått bra av att kliva in i en sån här kvartsfinalserie och inte vara en, alltså, superfavorit som man brukar vara i kvartsfinalserierna. Utan inte slå underläge, men någonstans gå in på lite halvt jämnt skägg. Så det finns ju, det finns mycket att analysera, men det är ju, ja, Frölunda, Färjestad eller Malmö, Djurgården. Där någonstans är man ju för Rögles del. Då jag håller ju fast för att såklart drömmotståndaren för Rögle är Djurgården i en kvart.
Verkligen. Men jag tror ändå att oavsett om det blir, jag tycker ju ändå att det finns en kvalitetsskillnad mellan Djurgården-Malmö kontra Frölunda-Färjestad.
Oh ja, 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 absolut.
Alltså att även om Malmö är derby och Rögle har ett lite risigt facit, så ändå lägg liksom de här trupperna bredvid varandra, så är ju ett Malmö är ju ett mycket stabbigare lagbygge, mycket mer av ett budgetbygge än vad exempelvis Frölunda är. Vilket då ger liksom morot till att liksom verkligen försöka vinna serien. I vanliga fall kanske det inte, eller kanske inte alltid att det spelar så stor roll att komma ett eller två, det blir vad det blir. Men här tycker jag att det är ju en faktor att liksom slåss för Rögle att skaffa sig det här derbyt. Även om det är mycket om och men och mycket kan hända, och de kan ju såklart också åka ut, så det finns morot att fightas för där och att vinna serien faktiskt.
Ja, och jag sa det för en vecka sedan och jag säger det igen, att få Rögle Malmö en kvart över 7 matcher, så med tanke på hur truppen ser ut och vad man har presterat den här säsongen, så är det någonting man bara ska klara av. Allt annat är liksom ett slutspelsfiasko.
Helt enig.
Så är det bara om man pratar om SM-guld, att man ska gå hela vägen och man får Malmö en kvart. Med tanke på hur mycket det har skilt mellan lagen under säsongen, så ska man helt enkelt reda ut det. Dessutom finns det ju prestige i att vinna serien, även om kanske inte alla jättegärna pratar om vikten av det, eftersom alla topp 6-lag ju spelar vidare, så är det klart att få Rögle, med tanke på Rögles historik och vad de varit med om genom alla år, så vinna en grundserie SHL kommer och vara en ganska stor fjäder i hatten för klubben. Och inte minst finansiellt, alltså ekonomiskt, finns det en stor vinning i att komma etta eller tvåa, speciellt i de här tiderna. Det är alltså ettan får 800 000 plus 200 000 från COL-pengar. Så du har en miljon in om du vinner serien. Och kommer du tvåa så är det pris och COL-pengar som gör att du har en knapp halv miljon, 450 000. Så det är en ganska stor drift där också. Det är ju slantar som hade kunnat komma väldigt väl till pass med tanke på klubbarna målar allt just nu.
No further questions, Your Honor.
Det var väl härligt. Då fick vi örlat lite om slutspel och annat också ju.
Verkligen. Vad vet vi? Nej, vi vet inte så mycket mer om en vecka. Vi har, står då inför de två sista matcherna, va?
Ja, det gör vi. Jag tänkte bara snabbt, vi var inne på det och kanta lite förra veckan, men jag tänkte apropå slutspurt och så, bara dra två små statistiska grejer på vilka spelare som är rent produktionsmässigt nu i bäst Rögleform. Och tittar man på hur spelarna har presterat och så under de senaste 10 matcherna, så har Daniel Saar gjort 12 poäng, dock inom situationstecken bara 3 mål och 9 ass. Adam Tamblini 11 poäng, varav 7 mål. Simon Ryfors 9 poäng och Olli Palola, som då bara spelat 9 av de här 10 senaste, har gjort 9 poäng, varav 5 mål. Så där har ni Rögles inför det här derbyt poängmässigt mest formstarka spelare.
Jag tycker ju också att nyhetsvinkeln som vår unge begåvade kollega Sebastian Rönström drog fram efter Linköpingsmatchen här, att Daniel Saar faktiskt har satt nytt poängrekord för poäng på en säsong i en Rögletröja i högsta serien. Tycker jag är intressant. Hans 50 poäng då, 18 mål, 38 assist, är en poäng mer än vad Cody Curran samlade ihop på hela förra säsongen. Förvisso back, men det är även stora namn som Simon Ryfors, Mats Löv, Thomas Särsen, Cam och Chris Abbott, Ted Brithén, Saar själv på 9:e plats och Brithén på de här all time high. Det är en ruggigt stark säsong han gör, sa.
Ja, alltså det är ju liksom en prestation som faktiskt är ganska otrolig. Alltså även om Rögle har varit så pass bra, så alltså att gå mot att vinna poängligan i SHL väger ju otroligt tungt. Alltså. Jag tycker att han har tagit jättemycket kliv den här säsongen, inte minst liksom i sin delaktighet i spelet. Tycker han, tidigare har han kunnat falla ifrån i 4 omgångar och sen varit jättebra i 4. Jag tycker att han har en helt annan jämnhet och han dyker alltid upp när matcher ska avgöras i någon roll, inte alltid som målskytte, men det är alltid han som har varit på isen eller slår en bra passning som öppnar upp eller något liknande. Han är otroligt delaktig i Rögles offensiv. Jag menar, det är inga dussinlirar man har bakom sig i den här poängligetoppen med Pettersson i Växjö och Kemper och Rivik i Leksand och sen då Ryfors och Viksten och Bergen och Lindström i de här Skellefteå-spelarna och Klasen. Jag menar, sett i relation till tidigare säsonger vi har sett i SHL. Nu är Curran ett undantag för säsongen, men om vi backar bandet ännu längre, det var ju inte någon som var överhuvudtaget i närheten och var där uppe och slåss när det, om poängliga seger när det skulle dra ihop sig.
Nej.
Och så då Ryfors som är etta i SHLs skytteliga. Alltså inte att få glömma, jag menar 25 mål är ju också Alltså 25 mål har han pytsat in.
Ja, det är jättebra. Grejen med båda de två kanske framförallt är väl det som du var inne på, jämnheten. Att dra liksom en linje från första matchen i höstas till nu, så det ser inte ut som någon patient med hjärtproblem direkt. Det är en helt, det är ju ganska rät den linjen. De har ju varit otroligt pålitliga för laget i match efter match. Såklart har de ju varit starkt hjälpta av att de längs vägen hittar varandra i en så fungerande kedja som de har varit tillsammans med Dennis Everberg. Spelar mycket i powerplay, men har ju verkligen burit det ansvaret att vara en ledande kedja. Är ruggigt imponerande säsong så här långt.
Ja. Jag kan bara dra lite snabbt också apropå viktigaste spelare, de som får störst förtroende rent istidsmässigt. Om vi slår ut på hela säsongen så är det Niklas Hansson som har seglat upp nu och spelar mest per match. Om en knappt före då Jelena som nu är avstängd, men Hansson snittar 21 minuter och 29 sekunder per match. Istid, Jelena är tvåa bara några sekunder bakom, och sen följer Moritz Seider, Samuel Jonsson och sen första forward då är Dennis Everberg. Bara för att se vilka spelare som Rögle kommer, och det här kommer att fortsätta såklart. Och där är ju Hansson också en liten, jag ska inte säga att han är en dålig, men för det är han ju inte. Men man pratar ju mycket om, man pratar om Samuel Jonssons fina utveckling, man pratar om Seiders liksom otroliga talang och Jelinas statistik, men Hansson är ju, apropå pålitlighet och jämnhet, så är ju han otroligt viktig för det här laget och kommer att vara viktig framöver också.
Ja, det håller med mig. Jag tror att inne på det här sagt något liknande innan, men jag tycker att han måste vara en av de absolut viktigaste pjäserna de har i det här laget, Niklas Hansson. Han har inte alls Seiders flashighet, liksom det här fysiska spelet. Det är liksom ingen stor lampa som lyser över Hansson på samma sätt. Jag tycker att Niklas Hansson påminner mycket mer om stora ord kanske, en sån som Kenny Jönsson, som är liksom de enkla lösningarnas mästare. Jag tycker att Hansson har tagit liksom små steg hela tiden sedan han kom hem. Han är ju en av de liksom tre absolut viktigaste pjäserna i det här laget. Även om det är tuff konkurrens om dem liksom i den toppen. Men han loggar mycket minuter och sitter med ett protokoll under liksom matcherna och gör en liksom korrekt beslut och en dåligt beslut. Så är det liksom 98-2 efter matcherna. Han gör nästan aldrig några misstag.
Och det är det spelarna många intervjuer jag har gjort nu, så pratar ju, när man frågar vad måste liksom sitta inför slutspel, så det är många som pratar om just det Hansson är duktig på, att vara, alltså ha konsekvens i sitt agerande, tålamod, konsekvens, ha något att luta sig tillbaka, men också inte det här och fladdra ifrån det man har snackat om och börja göra egna grejer, utan göra allting metodiskt. Och där är ju Hansson kanske lagets bästa spelare, alltså på att göra de här grejerna då, kanske tillsammans med Samuel Jonsson, hans backkollega, och inte liksom sätta sina lagkamrater i prekära situationer, utan vara någon man kan luta sig mot och någon som, ja, man vet vad som kommer att hända, men utförandet är så pass bra varje gång som motståndarna kan inte göra något åt det, och han sätter lagkamraterna, han sätter liksom pucken på bladet och man får ett anfall framåt, och det kan vara gott nog och nog så värdefullt ibland det också.
Så är det. Har du mer i din godislåda?
Nej, jag har inte mer.
Jag har inte lämnat någon låda till oss.
Nej, han lämnar ingenting faktiskt.
Ska vi bara säga att han har lite semester, vilket man har lagstadgad rätt till i det här landet. Så vi ska inte hacka på honom allt för mycket. Han ville men kunde inte.
Så när Hjelm är ledig från en podd så är det, då kammas det medhårs. När jag är ledig från en podd och då blir det stora motorsågen. Det är bara att veta inför framtiden.
Ja, jo, men så kan man också se det. Men,
så kan man se det.
Det beror på hur man ser det, som säger.
Vi tar med oss det och jag undrar om det är några lyssnare eller läsarfrågor. Det är väl samma sak, men om du har något i gömmorna.
Ja, men det har jag alltid. Jag har fått ett långt mejl av en som heter Morten Forsberg som tackar för en underbar podd. Det är inte dåligt.
Nej, det är inte dåligt.
Men han liksom, vi har varit inne lite på det, men han hänger sig lite på det här med att vi nämnde MIF Malmö som en, nästan som en mardrömsmotståndare ifall de går liksom till play-in. Han har sneglat på spelschemat då att från och med derbyt på fredag så kommer Malmö spela 8 matcher mot Rögles 3. Alltså att Malmö kommer att spela 10-11 matcher jämfört med Rögles 3 på ganska exakt 3 veckor. Och hans teori är liksom att visst kan Malmö flyga in i första matchen med självförtroende och matchtempo, men att Rögles är rostiga liksom, men att hans teori är att Malmö inte kommer ha en chans att orka det, speciellt inte nu när det lär bli back-to-back i slutspelet. Det är väl en teori som inte är helt bizarr.
Sånt här är ju, det är nästan mitt favoritinslag i hela podden när vi har så här vakna lyssnare som kikar på spelscheman. Gärna med lite statistik gillar jag. Nej, men det kan verkligen tillföra en ny dimension och jag tycker den här spaningen är superintressant alltså.
Mm.
Sen är det just det här med rostigheten som han också poängterade att Malmö då kan flyga in i första matchen, men en liten parentes är ju att får man medvind in i en sån kvartsfinalserie, det kan ju hända ganska mycket om man lyckas vinna en första match. Om Malmö hypotetiskt slår Rögle i match 1 får man vind i ryggen och det kan också komma en hel del hjärnspöken från motståndarlaget. Så ja, starten är ju sjukt viktig. Jag vill bara ha det sagt.
Ja, men det har man ju sett många exempel på att det kan ju stå liksom 0-2 i matcher innan det matchrostiga laget har pillat luddet och naveln. Och då är man helt plötsligt upptryckt mot väggen. Visst, över en serie på 7 så kan det jämna ut sig, men det var intressant. Sen ska jag bara säga att jag har fått ett intressant mejl av Jürgen Masse också. Men det tänker jag inte läsa upp för att det var en så bra idé så det ledde till en intervju som jag gjorde idag. Och den intervjun blev så intressant så den sparar vi inför derbyt.
Vad hade vi gjort utan våra lyssnare?
En klippa alltså.
Kommer med allting. Artikeluppslag och intressant fakta. Och ja, det är bara att utmana alla. Fortsätt höra av er. Vi gillar er.
Vi gillar er väldigt, väldigt mycket. Jag har fått ett mejl av en som heter Erik Sett och som skriver att tack för en trevlig podd som vanligt. Liten poddfundering. Om Laledjas kurva fortsätter på detta vis, det vill säga rakt uppåt, var hamnar han eller Jelina när Jelina är tillbaka till Leksandsmatchen samt slutspel? Hälsar Erik. Också intressant.
Ja, det är det ju. Nu får jag bara fundera här. Du har ju Ekestål och Lesund, va? I tredje backen just nu. Då hade jag väl... Jag tror ju att man kommer att återförena Jelina med Seider när han är tillbaka. Det är jag ganska övertygad om. Och att man i så fall sätter Laledja med Lesund. Det är min gissning.
Och den rimmar i detalj med min gissning. Så jag behöver inte dra min gissning.
Nej, men anledningen är alltså just för att Seider har ju inte... Seider är ju en alldeles liksom enorm talang. Men jag tycker väl lika mycket som vi har snackat om att Jelina har haft nytta av att spela med Seider, så tror jag att Seider har haft ganska stor nytta av att spela med Jelina också. Jag tycker att Seiders extrema liksom... extrema högsta nivå har han inte visat upp lika mycket senaste tiden sedan han kom tillbaka efter den här skadan, och de har varit ifrån varandra. Även om Seider har varit bra så har han inte varit så dominant som man var när han spelade bredvid Jelina. Man vet att de två funkar ihop, de drar liksom varandra framåt och kompletterar varandra. Så jag tror inte man vill mixtra med det, utan jag tror att den platsen finns för Jelina när han kommer tillbaka och spelar med Seider igen.
Det tror jag också. Det är lite så man har lärt sig att Rögle, de här tränarna bygger sina lag med någon slags toppblock med fyra backar som spelar rätt så mycket. Och sen så har man en 15-6 back, ibland en 7 som avlastar lite. Också helt övertygad om att man för att få ut det bästa av både Sider och Jelina så ska de spela tillsammans. Jag håller med om det. De gör varandra bättre. De kompletterar varandra. De är duktiga på liksom, statistik och allt som underbygger det. Även om Jelina kanske har fått en lite liksom, skakigare kurva på slutet, så det är ju rent krasst. Jonsson, Hansson, Jelina, Sider är ju det här lagets fyra bästa backar. Så det är väl rimligt att de ska spela tillsammans. Eller spela ja. I topp 4-blocket.
Ja. Så är det. Även om Laledja har haft en uppåtgående kurva, så med tanke på hur det har sett ut över hela säsongen, så i nuläget så är jag ändå ingen som petar undan någon av de fyra, helt enkelt.
Men en tuff, de går ju till slutspelet med en tuff konkurrens på backsidan. Det är ju högst rimligt att två fullt faktiskt fungerande backar som jag tror hade tagit plats i de allra flesta andra SHL-lagen inte kommer att få istid när slutspelet börjar, förutsatt att alla är friska.
Ja, så är det ju. Alltså, Johannesson har vi pratat mycket om. Ekestål har fått mycket förtroende under säsongen också. Samtidigt ska man komma ihåg att det kommer inte att se ut som det gör idag under, om Rögle går långt till ett slutspel, så kommer det att falla ifrån folk längs vägen. Det kommer att falla ifrån folk någon enstaka match där man har fått en smäll som inte går att reparera snabbt, utan att man måste liksom få återhämtning, och då kommer en sån här bredd på backsidan vara väldigt liksom nyttig för dem. Tidigare har vi snackat om att det har sett tunt ut där bakom om folk skulle börja gå sönder, men i Mella Ledjas positionsbyte från forward till back har det ju gett liksom en annan bredd och lite andra kort att dra fram om det skulle börja blåsa snålt och folk faller ifrån.
Helt klart. Ja, en lyssnarreaktion till. Det är mitt favoritämne. Gammalt mög. Riktigt gammalt mög.
Eller nu, vänta, jag ska bara gå och hämta någon sån här kopp varm te och dra en filter om mig. Sätta mig i en fåtölj så jag kan lyssna på detta.
Nej, det är inte så långt, men jag kan lova att när detta hände så hade du inte ens fått på dig sparkbyxorna där hemma.
Är det dammarna?
Nej, det är det inte. Jag kan säga att jag hade inte heller fått på mig någonting. Ingen av oss var vid livet när detta ägde rum.
Är det pollenkungen?
Lite efter, 6 år efter Pollenkungens Leif Olsson, detta är alltså efter Pollenkungens satsning, när det rasar rätt ner i källaren som har gjort i samband med i stort sett varje satsning. Leif Olsson skriver: hej Daniel, ni pratade om målrekord för Rögle i podden. Jag har hittat ett oslagbart rekord säsongen 1971-72, 239 mål på 18 matcher. Rickard Lavoy var spelande tränare. Jag tar det igen, det säger inte Leif, men jag sa det. 239 mål på 18 matcher. Och Leif skriver också: jag har sparat alla urklippen. Det var en fantastisk säsong. Över 2000 på läktaren. Otroligt drag. Det var ju bara division 3. Så detta är ju liksom längst ner i seriesystemets kammare. Där spelade Rögle i division 3, södra sydsvenska F. Jag kan säga att de lagen som kom efter Rögle i tabellen är Kulladal, Lunds IS, Jonstorp, Åstorp, Lejonet från Landskrona, Kiviksgården, Pantom, Göta, som då trodde var Helsingborgslaget Göta som fanns under den här säsongen, och Sundet. Detta är då Leif har skickat tabellen efter sista matchen då, som Rögle vann borta mot Pantern med 21-1. Så att Rögle gick i mål med 18 segrar på 18 matcher och målskillnaden 239-24.
Och då blir det alltså ett snitt på ungefär...
Nej, det reder jag inte ut.
Ja, men det är över 13 mål per match.
Ja.
Där skulle man varit och samlat lite andra sist, du.
Det skulle man ha varit. 239 genom 18. 13,2. Jävlar, du är rapp i skallen alltså.
Ja, det är ändå inte min starka sida, men jag fick lite tid på mig här när du förklarar ju. Men det är nog svårslaget, ja. Framförallt det, på så få matcher. Det är helt otroligt. Men ja.
Faktiskt. Mäktet!
Ja, verkligen. Då har vi fått vår dagliga dos också, eller vår veckodos av historiska hörnan.
Mm. Gott är det. Men ska vi ta stänga hockeyboken för denna vecka då?
Det tycker jag. Vi kan väl fortsätta och utmana folk och följa vår rapportering om Rögle på hd.se och i papperstidningen och e-tidningen och alla våra liksom, plattformar. Det kommer att bli fullt ös fram till och under derbyt och sen så blir det ännu mer. Under slutspurten, vi ämnar inte och slå av på takten nu när det drar ihop sig, utan snarare tvärtom.
Icke. Jag ska gå ut och sätta mig och skriva min intervju nu som jag ringde dig och var så positivt överraskad av.
Det blir väldigt spännande att läsa. Jag tycker att alla ska gå in på sajten inom de närmsta dagarna, vi får väl se, och läsa detta alls då.
Mm. Ska vi tacka Vågen Försäkringsbyrå för trogen support?
Det tycker jag.
Och så håller vi tummarna att Mattias Hjelm har vaknat efter sin glaslirar-exil och är med oss nästa vecka.
Det får vi verkligen hoppas. Så vi är fulltaliga nu när det drar ihop sig.
Det gör vi. Får vi besvära våra lyssnare om en underbar vecka så hörs vi nästa onsdag.
Jag är med.
Hej!
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.